Välkomna, välkomna ska ni vara till den första podcasten, eller det första podcastavsnittet anno 2017 här på Munväder. Jag heter Henrik Ström faktiskt. Och med mig har jag min ständige Tim Clausen.
Hej Tim. Ja, hej.
Hej, du är också Munväder.
Jag är också Munväder.
Vi är jävligt munväder. Och vi ska prata om saker och ting. Vi är mitt uppe i awards season snart här, och vi är också inne i januari-februari torkan på film överlag. Så vi tänkte idag bara ta det lite soft och prata om den nya filmen, det vill säga tv-serier. Och tv-serier vi sett under 2016, och ja, lite vad vi tyckte om dem. Jag har inte så många, det kanske, jag vet inte hur många du har.
Jag har mängder.
Mängder, okej, vad bra, då har vi lite att prata om, vilket är nice. Men först och främst kör vi lite news. Och om jag får inta nyhetsankarposition,
Breaking news.
Den kultförklarade filmregissören John Carpenter är på krigsstigen igen. Och så tar du över där. Jag lämnar över till Tim.
Ja, det är så där att han har ju förklarat krig nu, är mer eller mindre mot nynazister och antisemiter. Och det här gäller då filmen They Live från 1988, om jag inte minns helt fel. Och de har då menat att, och det är lustigt, de har då så här långt efter det, har någon säkert suttit där en kväll och bara tittat på den och tänkte bara, fan, den här filmen är nog ändå så en allegori för judiskt världshäravälde. Vilket då fick John Carpenter att se rött och går ut då och förneka sig så här, att avsikten med den här filmen har inte ändrats någonting sedan jag gjorde den. Och jag sa redan då att den här handlade om konsumenthysterin. Och drar lite blint på medier och det. Och det har ingenting att göra med Josef. Han sa någonting i stil, men nu citerar han inte, men han sa någonting i stil med, och jag skulle föredra om folk slutar att dra in sina agendor i mina verk.
Jag älskar ju den reaktionen. Det är så jävla bra. Jag tycker att They Live är en så pass udda och häftig film att det är ett måste ses för alla. För det är en så grymt underskattad film på det viset att den
har ju
bara fått en kultförklaring. Alltså det här är en klassiker. Hur B den än må verka, va?
Och den har ju, alltså förmodligen för många, om man inte känner till filmen, så känner man förmodligen igen en av de mest kända replikerna från filmen. Och där är ju, nu kommer det parafrasering, jag är inte 100 på exakt hur den går, men det är någonting med I came here to kick ass and chew bubblegum. And I'm all out of bubblegum.
Ja, precis. Nej, men alltså den här filmen, så, som han säger, det är hans lite skojiga satir mot kapitalism, framförallt yuppies då och sådär. Men att någon har suttit och tolkat in alltså Sion den vises protokoll i den här filmen, det tycker inte jag är konstigt egentligen, med tanke på det här som jag läste, post-truth-världen vi lever i idag. Alltså den världen vi lever i idag, där det finns massor av människor som ser Donald Trump som en anti-etablissemangshjälte för folket. Alltså Och att sådana här konspirationsteorier alltså kommer i, alltså de frodas ju på nätet, det här med, vad heter de, Soros och Rothschild och så vidare. Alla de här, de har återvunnits i lite nytt format, bara så att någon helt plötsligt sitter, upptäcker att det här måste ju vara en judisk, en film om den judiska konspirationen. Det är egentligen inte så förvånande, men grejen är ju den att nu lever John Carpenter, och John Carpenter, även om han inte gjort en bra film på jättelänge som jag har sett i alla fall, är trots allt och uppenbarligen fortfarande en rätt vettig människa.
Ja, han, så, där, han har väl mest gjort sig känd för att han går och stämmer för plagiat. Både väl så.
Sån där som vi pratade om.
Ja, men det är lite kul. John Carpenter är en figur vi gärna återvänder och pratar om flera gånger.
Absolut.
Det är ju lite det där som borde, och där säger jag, har jag full förståelse att han ryter tillbaka och det. För man vill ju inte liksom att ens verk ska användas liksom,
nej,
för att förespråka för någonting som man själv inte står för.
Nej, precis.
Och visst, man kan säga att konst tolkas av individen själv på det, men där har han ju väldigt klart att säga, står han ju väldigt klart och säger nej, det handlar inte alls om.
Precis.
Och jag gillar inte att folk använder den här liknelsen om den här filmen, för det är absolut inte min avsikt.
Precis. Det är exakt samma fenomen som jag ser konstant idag, att folk reciterar Orwells 1984 lite hur fan de vill, alltså. Och jag menar, om George Orwell hade levt idag hade han garanterat, han hade gjort exakt som John Carpenter här, och det är så skönt att John Carpenter bara säger ifrån här och säger fuck off.
Ja, men alltså det finns inte så mycket mer att säga, så. Alltså han involverar sig på det sättet, han vill göra det, för hans verk är ju fortfarande inflytelserika och fortsätter att influera framtidens filmskapare.
Precis.
Så det är inte mer än rätt. Så det är väldigt bra liksom att man rör tillbaka och det visar det. Nej, det är fan inte okej.
Nej, precis. Och jag menar, tolkning av konst i all ära, men konstnären i det här fallet kan med all rätta säga att nej, ni har tolkat helt fel, skärp er. Det är skönt, det är uppfriskande ibland, särskilt i sådana här fall.
Ja.
Då går vi vidare till lite skojiga nyheter, lite awards season nyheter. En lite otypisk film skulle man väl kunna säga, som har kammat hem
nomineringar. Om du bara kollade i biograferna tidigt i förra året, så var det kanske en liten viss film där som släpptes vid namn Deadpool. Och den slog ju rekord och innehåller ju rekordet numera för R-rated då, som är enbart för vuxna i USA. Hade inte riktigt samma rating här.
Nej.
Över och det, men den har i alla fall rekordet i USA. Den slog, jag vet inte om det var Ted eller någon annan. Och det, jag kan tycka det var välförtjänt i just, det avseendet. Den här då, Deadpool då, och det är väl ingen direkt som hade tänkt sig att den här filmen skulle, att den här filmen skulle vara i åtanke för priser överhuvudtaget. Och det var en ganska kul sån här for your consideration grej som Ryan Reynolds gjorde, han skickade, och det var ganska roligt, det är typisk i Deadpool-stil. Ryan Reynolds var väldigt meta med sig själv och det, och när han skrev det där brevet då som skickades med dem där. Och det här gör ju de faktiskt, alla filmer, nästan alla filmer skickar sådana här for your consideration, bara för de vill att man gör det liksom, som bara för ordningens skull. Men i det här tillfället så har det ju burit frukt då, eftersom Deadpool har kammat hem nomineringar för bästa manus i Writers Guild of Americas, deras egna gala, bästa film i Producers Guild of America, producentgillet, och bästa regi i Directors Guild of America. Det här är tre olika galor då, och den har liksom i de typ huvudkategorierna i de här galorna, som förmodligen är det viktigaste just i de specifika, har den nominerats i samtliga. Där, den har bara en nominering per gala, men den har flyttats runt.
Ja, ja.
Jag säger det, grejen är, skulle Deadpool få en Oscarsnominering för bästa manus, så är det här första gången det händer för en superhjältefilm.
Mm.
Vilket jag tycker är väldigt intressant, att det skulle vara en film som Deadpool inte för det på något sätt vill ta emot från, och det, men jag sitter och tänker på det. Det har ju varit många bra exempel innan, och det är inte första gången dock en superhjältefilm skulle vinna få en Oscarsnominering.
Nej.
Men det är första gången för en manus, ett manus från en superhjältefilm blir nominerat.
Ja, just det.
För jag var tvungen att kolla upp det, och jag kunde inte hitta någon. Nej. Som har varit nominerad. Jag kan ha fel, vet jag, men jag är rätt så säker på att det inte är någon. Jag kollar upp lite snabbt.
Nej, vad vi vet är väl att The Dark Knight är typ den första superhjältefilmen som gått bra på Oscarsgalan liksom.
Mm, och det var ju Heath Ledger.
Ja, precis.
Men den var aldrig nominerad för manus, va?
Nej, jag tror inte den var det. Det roliga är att The Dark Knight var den filmen som liksom höjde superhjältegenren till en ny nivå, och rättmätligt då vann och fick cred för det. Och så kommer den här filmen Deadpool som egentligen sänker nivån.
Ja, och driver med egentligen med superhjältegenren på många sätt.
Precis. Och har då kanske rent spekulativt nu chans på att åtminstone få en nominering för en Oscar.
Mm. Alltså grejen var varför jag tycker det är intressant också, det är ju just det att Oscars chansen och det, så vitt det fungerar, så vitt jag kommer ihåg, och nu kan jag igen ha fel med beroende på mitt minne här, men de här gillarna, så vitt jag förstår, så de här fem nominerade i varje kategori plockas ut ifrån alltså bästa regi. Där är det de som är regissörer i Oscarskommittén. Och det här är ju flera tusen personer, och det är totalt, och det sen är det, jag förstår så är det regissörerna som väljer ut vilka regissörer som blir de fem nominerade, och sen får alla i kommittén rösta och det. Tidigare så var det ju mest att regissörerna valde ut nominerade och regissörerna röstade på regissörer.
Mm.
Nu har de gjort att alla röstar i alla kategorier, och det är dels för att undvika att det skulle bli mer de här konstvalen och det. Och det har ju gjort att en del kategorier har ofta blivit de här mainstreamvalen som vinner.
Mm.
Att de har blivit mer förutsägbara på så sätt.
Ja, just det.
Om det nu är så som jag kommer ihåg och det, de här är ju med och påverkar det, så är det här indikation på att Deadpool åtminstone har en bra chans att nu här tisdag den, nu ska jag kolla lite snabbt, 24,
ja,
tisdag den 24 januari här, att den är med bland de nominerade i åtminstone en kategori, kanske till och med fler. Om du skulle välja en kategori här, vad skulle du, om du säger bästa manus, bästa film, bästa regi eller någonting annat, vad skulle du vilja om den skulle bli nominerad nu?
Ja, jag
tror eller förtjänar den inte, tycker att nomineras?
Jag tycker absolut den förtjänar nomineringar av ren princip, för att det är den typ av film det är. Men jag skulle nog lägga den helst i bästa manus då, för jag tycker att det är ett väldigt ambitiöst manus, och även om det känns som en sån där film där de inte följt manuset helt och hållet, så är det ändå en,
alltså jag tycker ju, jag tycker uppbyggnaden är väldigt smart, för de gör ju väldigt mycket, de hoppar ju, den är väldigt icke-linjär till exempel. Många ser den som linjär och det, men den är väldigt mycket hoppa fram och tillbaka, och jag tycker den gör det på ett bra sätt och introducerar oss. Jag menar, vi börjar och ser honom som Deadpool.
Mm.
Och okej, spoilers nu, om ni inte nu och mot all förmodligen inte har sett den, men sen att man får reda på lite den här, lite origin så det, men samtidigt så går de framåt.
Ja.
För när man tänker på det, en väldigt central handling som filmen egentligen rör sig kring, det är den här liksom motorvägsbron.
Ja, just det, där är det.
Mm. Hela den scenen är liksom centrala punkten i filmen. Ja, och de faktiskt utspelas under lång tid där och det, men det är för de hoppar så mycket i handlingen. Som gör att det inte ser så att det är så jätterepetitivt.
Mm.
Så där, den är ju väldigt smart skriven.
Ja,
och sådana roliga
det är plus att det är svårt att få den här meta-grejen som de har meta-humorn att fungera. Men jag tycker att de gjorde det bra ändå i filmen. Även om det är lite too much för min smak ibland. Men så jag tycker definitivt att den platsar i bästa manus i så fall. Jag skulle ju gärna se den vinna bara för att liksom, det vore kul, för det skulle innebära att det eventuellt kommer fler såna här filmer, och framförallt då tänker jag R-ratade stora biofilmer. Och inte bara det, utan den legitimerar att man kan göra fler aspekter av just superhjältefilm. Man behöver inte göra superhjältefilm som antingen är Christopher Nolans pseudo-filosofiska Dark Knight eller Marvels slätstrukna lätt underhållning med mycket explosioner, utan man kan göra superhjältekomedi, man kan göra romantisk superhjältekomedi, man kan göra våldsam, riktigt våldsam superhjältefilm och så vidare, va.
Det är också kul att det är också att det är Fox som kommer och slår benen undan benen på både Marvel och DC om det här skulle vara tillfälle. Liksom, och slå dem till det här. Alltså visst, Heath Ledger där och det, men att det här första gången en film för själva filmen i sig.
Ja.
Blir, och han var ju, Ryan Reynolds var ju även nominerad, om jag vill minnas, på Golden Globes för sin roll.
Ja, just det.
Men de har ju dubbla kategorier, för det var ju komedi. De har ju huvudrollskategorierna är ju splittade i komedi, musikal och sen drama.
Ja, precis.
Så det kanske var därför han fick en nominering där.
Och på tal om Golden Globes, den har ju gått av stapeln nu och avgjorts och så vidare. Ska vi plöja igenom lite fort?
Ja.
EB om ni vill se vinnare och förlorare och nominerade och så vidare. Men överlag, den stora vinnaren var La La Land i alla fall, som vann 7 stycken.
Ja, nu är det ju så att varken du eller jag har hunnit se den än.
Nej,
för den är inte tillgänglig, så...
Jag kommer inte se. Jaha, du menar, ja, La La Land, nej, just det. Ja.
Vad var det du skulle säga att du kommer inte att se?
Jag tror du menade Golden Globes, för den har jag tittat på. kanske highlights om jag tycker att jag orkar. Men jag bryr mig inte så hårt.
Nej, men alltså det var den, Manchester by the Sea fick ju Casey Affleck där. Jag vill ju dra fram att Isabelle Huppert fick ju för L... En film som inte kommer att, den franska filmen är då med Paul Verhoeven, eller hur man uttalade.
Regissören till Showgirls och RoboCop.
Och Total Recall.
Och Basic Instinct.
Alltså i L, som jag skulle nog säga påminner mycket om Basic Instinct på många sätt, men ännu mer. Den blir inte ens nog, den är en film som inte ens kommer att slåss som bästa icke-engelskspråkiga film. För Oscars juryn tyckte hellre att En man som heter Ove är mer, mer något som de intresserar sig för.
Så att,
ja, så Isabelle Huppert, hon kan ju fortfarande bli nominerad för sin prestation. Det skulle vara jäkligt kul om hon gjorde det, så den filmen får någon Oscar attention. Men den kommer ju inte att slås som bästa icke-engelskspråkiga film.
Nej.
Där är ju både Sverige och Danmark fortfarande kvar i snacket. Det är 9 filmer som ska bli 5 nu. Fences och Moonlight är den här typen av viktiga filmer. Jag har inte hunnit se dem.
Nej, inte jag heller. Så jag vet inte riktigt, men jag vet bara att La La Land känns som en typisk Oscar-film.
Ja, det vi kan diskutera lite där, om det är lite som långt från den första jag nämnde det, men The Artist-grejen här igen.
Ja, exakt.
Väldigt mycket, du vet, nu ska vi...
Hollywood om Hollywood.
Ja, och det gillar de. Det är ju trots allt den publiken. Och jag kan ju nämna det med Golden Globes innan vi går vidare. Mitt problem, och det här baserar jag på dels för jag fick höra någon som pratade om det, varför Golden Globes inte intresserar mig personligen, och det för han sa, den här personen heter John Campia, han har en, de har liksom en sida som heter Collider som skriver om filmnyheter. Mm. De har liksom varje veckodag har de liksom ett snackar om filmnyheter, och det är en timmars program varje vecka.
Se länk i beskrivningen kanske.
Mm. I alla fall, de gör det, och han nämnde bland annat många grejer varför jag inte intresserar mig också för Golden Globes. Så det är just det att de som röstade i Golden Globes säger Hollywood Foreign Press Association. Mm. De här personerna är ungefär 60 stycken.
Mm.
Det är, alltså, om det låter då, Foreign Press, det är utländsk media. Men de måste jobba för att vara tillgänglig, för att vara med i den här organisationen, så måste man jobba för ett utländskt medie men vara bosatt i Los Angeles.
Det är en väldigt liten klick det blir kvar där, låter.
Ja, det blir det, och Sverige, vi har ju faktiskt en, så vitt jag minns, och det är Magnus Sundholm på Aftonbladet.
Okej.
Okay. Han bor ju i Los Angeles och gör ju intervjuer och det, jag ser honom, han dyker upp lite då och då på Aftonbladet.
Okay.
Han är ju en del av Hollywood Foreign Press, och så han är ju med och röstar till Golden Globe.
Aha.
Och en annan grej är just det här att den, man pratar om det, om man vill ha tröstpriser och det, så är ju Golden Globes ofta det dit man går, eftersom det är inte så svårt att möta journalister.
Nej.
Det var ju tillfället med The Tourist som dök upp där det kom fram att den blev ju nominerad, den filmen. Du vet, med Johnny Depp och Angelina Jolie, den väldigt, väldigt dåliga.
Ja, just det.
Och att det kom fram att de hade skickat från ett par av de här journalisterna, ganska många av dem, hade de skickat på en bjudresa till Las Vegas och liknande. Och det hade säkrat den här filmen en nominering på grund av detta och det. Och det får mig också ifrågasätta det. Och den här personen, John Campia, är ju då från början från utlandsland, så han... Han har ju rört sig i de här kretsarna och det, och han pratar om hur mycket han ogillade det.
Mm.
Och jag alltså det också jag känner, och det är alltså kritiker, ja, men det här är en väldigt specifik klick av människor.
Ja.
Det är ju inte ens de främsta utländska kritikerna. Det är de kritikerna som råkar bo i Los Angeles.
Ja, just det.
Och det är ju, för mig känns det som bara väldigt förlegat, alltså just det där, det är lite som du vet det där gamla med att man skulle ha det här en gång i tiden när man inte hade internet och liknande. Ja. Så ville man ju ha något sånt där, och då var det ju Holding Foreign Press, bara för de skulle kunna samla sig, de här utländska som var då bara tvungna att vara bosatta här. Det behöver man ju inte idag.
Nej.
Så för mig känns det som det här bara en gammal institution som kanske skulle behöva ändras lite för att göra den lite mer intressant.
Precis.
Och inte hålla fast med den där regeln att man måste vara bosatt i Los Angeles till exempel.
Nej, det känns ju som...
Och expandera den, göra den till en kritikernas Oscar. Alltså att det är de främsta kritikerna över hela världen och inte bara 60.
Nej.
Gör det till kanske till 500, de 500 de främsta över hela världen.
Mm,
så skulle man också kunna se mycket intressantare nomineringar.
Precis. Det är godtyckliga regler kan man ju konstatera där i alla fall. Men visst,
alltså, den brukar ju vara, så vitt jag förstår, jag vill knappt kolla på det. Ganska kul när Ricky Gervais och det.
Mm.
Lite mer fräckare, de har inte liksom samma, behöver inte vara, de har inte liksom samma krav på att vara classy som Oscarsgalan. Nej. Har.
Nej, precis.
Så de kan gå och dra av lite fräcka skämt och driva lite mer. Mm. Det närmaste Oscarsgalan har kommit, det var när Seth MacFarlane var värd.
Ja, just det.
Men det var ju ändå så förhållandevis städat ändå.
Ja, det var det. Så det är väl det i så fall som kan göra Golden Globes. Så att det är lite mer avslappnat. Och jag vet, kändisar som går dit och nominerade, de verkar ju tycka att det är rätt kul.
Jo.
Så
det är ju, det räknas ut, det är ju på många sätt ansett som den näst viktigaste efter Oscar.
Ja. Men det är väl, det är en partykväll för dem.
Mm.
Så jag menar,
som alla galor.
Ja, men precis, bara att på Oscarsgalan det är mindre träsmak antar jag än vad det är på Oscarsgalan liksom.
Mm.
Så ja.
Och ja, som sagt, La La Land plockade ju hem och Moonlight plockar den för bästa drama då, eftersom de har två olika kategorier, musikal och komedi, och drama separerar de stora kategorierna.
Precis.
Så att fler filmer och fler skådespelare kan bli nominerade.
Mm. Och The Night Manager tog hem det mesta på tv-fronten. Mm. Och på tal om tv-fronten så ska vi ju gå vidare till det, men vi ska vila stämbanden en aning först, fylla på med kaffe och så återkommer vi med lite tv-snack.
Mm. Det gör vi.
Då var vi tillbaka med lite tv-snack som vi ska ha i det här första avsnittet av Munväders podcast 2017.
Mm.
Som podcastserien inte heter, men det är året på den i alla fall.
Mm. Det är 23 i ordningen sedan rebooten.
Mm. 23 månader har vi spelat in podcastavsnitt alltså. Vi ska prata lite om tv. Det, vi har award season här. Vi nämnde lite Golden Globes där, lite WGA, PGA, DGA. Det vill säga konstfacken i Hollywood. Och Oscarsgalan sparar vi ju till ett senare tillfälle, som vi alltid gör.
Det är nästa avsnitt, om jag inte minns helt fel faktiskt.
Precis. Så vi lämnar det åt sidan så länge, och vi har inte så mycket film eller filmfenomen att prata om heller. Egentligen det torka januari, februari till största delen. Vi kan
vi pratar väldigt mycket om de här torkorna, september och januari torkorna respektive.
Ja, det blir ju så. Vad vi kan prata om i alla fall, och något som är ständigt, ganska ständigt underhållande för de flesta, är ju tv. Tv som blivit den nya go-to när man vill ha kvalitativ och bra underhållning med intressanta karaktärsporträtt etc.
Mm.
Och förra året, 2016, var ett ganska maffigt tv-serieår.
Ja, alltså jag kan ju nämna det som en siffra, och det, nu kommer jag inte exakt ihåg det exakta numret och det, men det var ju en rapport här som sa att vi, om man undrar om vi befinner oss verkligen i guldåldern för tv.
Mm.
Så är det ju det, för i USA förra året så var det 450 skriptade tv-serier som var det. Och det är väldigt mycket, då sa de, det är också rekord. Det har aldrig varit så mycket skriptade tv-serier igång. Så det är väldigt mycket tv-serier, om man nu skulle vilja se allihopa. Nu, kanske också, nu större delen är ganska mediokra. Men det är också, men jag kan bara tala för mig själv, att det är ju så otrolig mängd av det, och jag har ibland svårt att få överblicken över allt i alla tv-serier jag följer.
Absolut.
Och det blir ju den här binge-watch blir ju då en grej, just för att det är så svårt att hänga med när det kommer nya avsnitt och det, och om det fortfarande är gamla tv-kanaler så släpper de en i veckan, och ibland håller de paus mitt, och då kan jag helt glömma bort, och sen när jag väl kommer ihåg det, då har hela säsongen redan sänt.
Okej,
men då väntar jag väl till säsongen är slut, så kan jag bingea serien och se den när jag vill.
Det är ju ett fenomen om något idag. Folk, alltså Netflix har ju som grej att de släpper se alla avsnitt på en gång när de släpper sina egenproducerade serier, så att folk, de uppmuntrar till att bingea liksom.
Ja, men då tycker jag också att media får fan med skärpa sig det, för vi ska ju gå in och prata lite om tv-serier vi har sett under förra året och det, och Orange is the New Black, en serie där jag blev förbannad på nyhetsmedia. Och det, alltså jag vet, jag följer en hel del, och det är inte att jag går in och läser dem, och det ibland räcker det bara med att läsa rubriken och så blir man spoilad.
Ja.
Och det är livsfarligt. Orange is the New Black gjorde ju det med mig. Den spoilade ett element i den senaste säsongen.
Mm.
Nu är jag snäll mot er. De skrev den mycket mer tydligt vad det var som hade hänt. Ja. Inte en direkt spoiler och berättar allting, men tillräckligt för att jag skulle känna mig spoilad.
Mm.
Och det blev jag irriterad. Det var en vecka efter att den hade premiär. Jag bara, kom igen! Ja. Vem har tid? Om man har ett liv, vem hinner att kolla och bingea Orange is the New Black på en vecka och det?
Precis.
Men, det är lite sådär som att man känner press och man måste se ja. Det senaste och det.
Det gör det verkligen.
Det ja, men du såg det senaste och det. Det är samma sak med Walking Dead. Började göra intervjuer och ja. Prata extremt mycket och spoila mer eller mindre varje avsnitt, varje vecka.
Ja, och då snackar vi ju inte alltså social media som folks Facebook-uppdateringar här. Utan
nej, det är nyhetssidor som uppdaterar och skriver det här. Men de har ju blivit bloggare och lite mer ja. Sådär. Nu ska vi reagera. Ja. Åh, titta ner som händer där. Nu ska vi prata ja. Om det.
IMDb gör det här konstant. IMDb med The Walking Dead i synnerhet tycker jag. Det är
IMDb just i det tillfället. Jo, ja. Det var ju de som gjorde intervjuerna här för mig.
Ja, precis.
Och när de drömmer lite sådär, vi undrar varför ni inte gör de här personerna. Det kan inte ha någonting att göra med att något viktigt har hänt eller något.
Eller hur?
Jag såg också innan jag faktiskt såg avsnittet. Och jag bara, aha, okej, tack. Jag antar, ja, det kan ju bara vara en sak det här betyder. Ni intervjuar inte den här personen av en slump.
Nej, precis. Det är väldigt hysteriskt, är det. Ja, Orange is the New Black i alla fall gjorde sin fjärde säsong.
Walking. Hur känns det? Det är redan uppe i fyra säsonger.
Ja, Orange is the New Black för mig är bara... Ja, den kan gå hur många avsnitt som helst som jag känner nu i alla fall. Mm. Jag tröttnar inte på den. Jag tycker bara den blir bättre för varje säsong. Mm.
Jag vet inte om det var andra säsongen som jag tyckte var... Den var lite sämre och fortfarande väldigt bra det, men den är ju fortfarande intressant.
Ja.
Och grejen, jag var ju... Alltså när jag började, jag kom in ganska sent i Orange is the New Black. Jag tror redan säsong 2 hade börjat sändas.
Mm.
Och det antar jag är ganska sent. Med dagens standard i alla fall. Och i alla fall då så var jag väldigt skeptisk när jag såg den och det. Och jag gillade den inte omedelbart och det, men det tog inte alls lång tid när jag bara kände mig direkt att jag gillade det. Och det är väldigt intressant och det, för det här är verkligen en sån där, alltså den här scenen är skriven av en del skulle, att säga att den här är skriven av kvinnor för kvinnor skulle jag säga är fel.
Ja.
Den är skriven av kvinnor, men alla kan relatera till den.
Absolut.
Så det är inte det här grejen om att om man ska göra någonting för kvinnor så ska man producera den. Så ska kvinnor producera den och de ska jobba, det ska vara kvinnliga skådespel. Allting ska vara fokuserat på det.
Mm.
Det här är ju egentligen bara en välskriven tv-serie. Som är väldigt duktig på att skriva och karaktärisera sina av alla karaktärer.
Precis.
De känns verkligen inte som någon som är att de ska bara fylla en funktion.
Nej.
Och det är kaotiskt och det, för det är olika människor som drar åt olika och det, och de låter de här karaktärerna och vem de är driva vad behandlingen blir och det. Och det är nästan som att den har blivit bättre nu när den har rört sig bort från boken den är baserad på.
Just det.
För i början, så vitt jag förstår, i alla fall första säsongen bygger väldigt mycket på grejer från boken och det, och de har ju typ använt det mesta av det nu.
Ja.
Så nu spinnar de bara av på karaktärerna mer eller mindre och låter dem lite mer avgöra vad som händer.
Vilket är väldigt härligt, känner jag. Jag har inte läst boken, så jag vet ju inte, men...
Men den är ju lite mer självbiografi, ja. Så vitt jag förstår, så...
Jo, precis.
Piper... Kerman.
Kerman, ja, precis.
Och hon heter Piper, vad heter hon nu? Piper. Hon heter inte samma efternamn i alla fall.
Nej, men vad fan, de kallar ju henne för, de brukar ju tilltala henne som hennes efternamn. Chapman hade.
Just det, Chapman.
Chapman.
Mm. Ja, men det
fjärde säsong i år i alla fall, och fler serier som jag har sett har gjort sina följarsäsonger. Ash vs. Evil Dead gjorde sin andra säsong.
Och den fortsätter, och det känns som att de fick lite, alltså jag måste ju säga det, alltså jag tycker också det, jag har ju också kollat på honom, och jag tycker det är jäkligt härligt att det finns plats för en serie som Ash vs. Evil Dead.
Ja.
För det är verkligen någonting som man inte riktigt hittar någon annanstans.
Nej. Det är en så jättebra palettrensare alltså.
Och en naturlig, och samtidigt också så är det en naturlig förlängelse av filmserien.
det är den.
Den kändes verkligen organiskt och karaktärerna som de gjorde det. Jag var lite sådär först och man tänkte okej, okay, intressant med Pablo.
Ja.
Och varför har jag tappat hennes namn? Hon heter Dana De Lorenzo, heter skådespelerskan. Ja, jag kommer inte ihåg vad hon, hennes karaktär heter.
De tilltalar inte henne vid namn så många gånger i den.
Nej, Pablo kommer ihåg, för de säger, skriker ofta Pablo, Pablo.
Ja, precis.
Och han slänger ut såna lite små rasistiska kommentarer.
Ja. Är det Kelly hon heter?
Ja, Kelly, ja. Just det.
Det är Kelly, just det.
Mm.
Och sen Ruby, va, som Lucy Lawless spelar.
Och Lucy Lawless är ju alltid kul nästan vad hon är med i. Och jag kan ju nämna senare här att jag har sett en annan tv-serie som inte är från förra året, men en serie där hon tog väldigt mycket plats och var väldigt underhållande.
Mm. Ja, okej.
Okay. Och sen Lee Majors som gästspelade. som var en väldigt perfekt fit för att spela
Ash pappa.
Mm.
Ja. Ja, det är en utmärkt palettrensare den här serien. Bland alla de här liksom tunga dramerna som vi har.
Mm.
Bland alla tv-serier. För alla gör tv-serier nu på det viset att det ska vara liksom väldigt seriöst. Mycket karaktärsporträttering och karaktärsark och så vidare.
Kallar du för Game of Thrones-effekten kanske? Breaking Bad-effekten?
Ja, Sopranos-effekten. Jag menar det liksom. Six Feet Under.
Ja, The Wire.
The Wire, precis. Det är det. Så, och så kommer Ash vs. Evil Dead som bara är löjlig. I stort sett, det är splatter och
vältrar sig i absurd.
Ja, precis. Och det är bara så skönt att bryta av med bland alla de här.
Bryta av med att se en äldre man köras igenom anuset på ett lik.
Precis. Fy fan vad härligt.
Fy fan vad härligt, ja.
Ja. Så ja, nu har vi ju inte pratat om någon som faktiskt kom förra året, som hade sin premiärsäsong förra året.
Vi hade ju ett fenomen i somras, kanske inom den serien jag skulle nog säga det är den serien som det pratades mest om.
Oh, ja.
Fram till hösten då det var en annan serie det pratades en hel del om. Men sommaren och det så kom...
Säg dess namn.
Stranger Things.
Yes.
Den här väldigt Steven Spielberg 80-tal, The Goonies.
Stephen King också.
Ja, Stephen King tv-spels inspirerade som de själva har erkänt, det här mysterium.
Silent Hill och
så vidare. Ja, precis som The Upside Down heter det, va?
Ja, så kan jag med.
Som vi båda två såg och gillade, antar jag.
Oh ja, jag gillade den här serien.
Jag tyckte, alltså det enda jag var inte så vild med riktigt slutet, sista avsnittet var jag inte så jättevild med, men annars är jag väldigt nöjd med serien.
Ja, det här var också en väldigt skön serie att kolla på. Även att det är liksom...
Den är ju som en... grejen är det också med teknikens framsteg, och det har gjort att den här är lättgängd. För tidigare har ju problem för tv-produktionen varit just att de har haft mindre pengar att jobba med. Trots att de ska filma mycket mer material än vad en film ska ha.
Precis.
Och det har ju påverkat resultatet därefter. Nu liksom den här känns ju väldigt som en film och det... Och har en väldigt bra sjuk.
Verkligen. Och liksom, den hade Winona Ryders, det bästa jag någonsin sett Winona Ryder i, tror jag. Eller att det är den bästa rollen jag någonsin sett henne spela. Och jag menar, då är det ändå rätt tuff konkurrens. Hon har gjort rätt många bra roller, men man ser henne aldrig nu mera. Och så kommer hon och gör så här bra ifrån sig som hon gjorde i den här scenen. Liksom Millie Bobby Brown, som är nytt stjärnskott nu då. I och med den här serien, som spelade Eleven då i serien.
Otroligt. Alltså väldigt talangfull.
Verkligen.
Det kan man se också utifrån, alltså man har sett intervjuer och det, vilken naturlig talang och karisma och det som gör så otroligt mycket.
Precis.
Så vi får se vad säsong 2 bjuder på.
Ja, den här med just Stranger Things och vad jag tror också Mr. Robot, som jag inte sett, men som jag har
sett för första säsongen. Den andra säsongen har jag inte sett.
Båda de här ligger ju väldigt mycket i att det sker lite av ett generationsskifte, tror jag, i vilka filmskapare som kommer fram. Film- och tv-skapare då. Kreatörer, kan vi säga. För att den här Stranger Things i alla fall, den känns exakt som när jag själv var kanske 12-13 och började kolla på Stephen King-filmer som Eldfödd och Djurkyrkogården och de där.
Och det är ju liksom den inspirationen de har tagit. Det är ju de som är just nu börjar komma fram, och det är de som växte upp den där tiden och kan återskapa och också vidareutveckla den estetiken och det.
Precis.
Det är nästan som man bävar för när 90-talisterna börjar få den här chansen att ska börja och kopiera 90-tals estetiken.
Ja,
Arkivex estetiken.
Men det är väl ändå redan lite på gång då, i och med att Mr. Robot så vitt jag vet har väldigt mycket referenser och väldigt visuellt och storymässigt inspirerad av till exempel Fight Club och The Matrix.
Jo, när du säger det. Exakt. Alltså, att du säger Fight Club är ganska väldigt, väldigt passande, utan att säga allt för mycket.
Jo, och det är bara vad jag har hört om den liksom. Jag har ju inte sett den än. Jag tror de här två serierna framförallt, de står ju i första rummet när vi kan, om vi ska spå i framtiden vad som kommer komma liksom i både film och tv. När de här nya kreatörerna kommer fram och deras inspirationer då. Det känns som en väldigt bra pekpinne att använda de två, tycker jag. Men, vad sa du mer? Du sa höstens där Stranger Things slutade vara en snackis. Då blev det en annan snackis.
Ja, HBO hade ju då under lång tid jobbat på sin nästa, eftersom Game of Thrones står samtidigt utannonserades att den har 2 säsonger kvar. Så är det ju lägligt för HBO att börja titta på vad har vi måste ju ha någon ny flaggskeppsserie som folk kan bänka sig framför, och det, och då så vill man filmatisera helt enkelt med hjälp av J.J. Abrams och Jonathan Nolan och det gänget, göra en tv-serie av den gamla
kultklassikerna.
Ja, kultklassiker. 70-tal, va? Eller?
78, tror jag.
Ja, just det. Westworld där då.
Ja.
Om androider, kan man säga. Eller hosts, värdar, som de kallas i serien.
Det är robotar, helt enkelt. Det är robotar.
Då som gör, i filmen då, gör uppror mot sina skapare och går amok. Och den här var ju då frontad av väldigt väl stora namn som Anthony Hopkins, som gav väldigt mycket cred. Jag skulle säga att Anthony Hopkins var ju en stor sån där namn, bara för att ge att det här är någon seriös serie med Anthony Hopkins här med, att ha en Oscarsvinnare.
Ja, precis.
Och ja, även Rachel Wood, vad hette han? Johnny Simpson?
Jimmy Simpson,
precis. Och Ed Harris såklart.
Jeffrey Wright,
Fanny Newton, Cissi Babette Knusen. Sen är det säkert en massa fler som jag inte kommer ihåg. James Marsden också.
Ja, just det. Ingrid Bölse Berndal var med, va?
Berndal,
ja. Så ja, det här är ju en riktigt powerhouse-serie, så det är ju smart av HBO att kanske plocka den här som sitt nästa flaggskepp. För den här serien kan ju också hålla på i all evighet, och det är ju mycket i serien, utan att spoila för mycket, som antytt att det finns mycket att plocka från och mycket som kan fortsätta.
Precis.
Tyckte du om serien, Tim?
Jag hatade den.
Du gjorde det. Fy fan, vad pretentiös skit.
Nej, men alltså, det är passande, för vi pratade ju just om om Christopher Nolan och lite hans meta
filosofi.
Ja, filosofi. Och det är eftersom hans brorsa då ihop med Lisa Joy här jag tänker på och Halle Wigren Gross, men det är i alla fall Jennifer Nolan och Lisa Joy som har kartlagt det här och det. Och det är väldigt tydligt att de har suttit och gjort hela säsongen och planerat ut allting det här för att få det hela att hänga ihop. Det är verkligen ingenting man kan ta wing it varje avsnitt.
Nej, nej.
Du måste verkligen ha listat ut hela liksom planen för den här säsongen för att liksom få ett sammanhang. Och det förstår jag också. Det har ju också lett till att nästa säsong kommer ju först 2018 som tidigast. Mm. Eftersom de har inte ens någon manus på säsong 2. Nej. Måste de lista ut först innan de ens ska börja och filma.
Ja.
Och det är ju förmodligen för att de måste nästan skriva, som de har sagt, vi måste nästan skriva alla avsnitt måste vara skrivna innan vi ens producerar första avsnittet.
Precis.
Och det är för att det går inte, det sättet de gör den här serien på. Det går inte att göra som man gör annars i TV, att man börjar med att producera de första manusen, sen börjar man att spela in dem medan de andra avsnitten fortfarande skrivs.
Precis.
Det går inte med Westworld, den måste vara skriven och klar.
Då har vi alltså lite av ännu en liknelse man kan dra till serie, att serier blir mer och mer som film. Mm. Det vill säga att man som när man gör filmuppföljare helt enkelt. Man gör första filmen först och så ser man hur det går och sen lägger man in om en uppföljare. Vilket man inte gör i film nu mera nästan. Nu planerar man ju en hel franchise på en gång. Mm. De stora.
Och nästan till nackdelen, att man känner då att en film bara är en del av en upplevelse.
Precis.
I vissa fall.
Allt medan Westworld då till exempel, de skriver en säsong och sen bara nej, nu väntar vi i kanske ett eller två år så att vi kan skriva uppföljaren.
Jo, men så om de inte har manus nu och det, så tar det ju fortfarande ett år om de ska skriva det. Och
även om Westworld kanske inte var en så frisk fläkt i tv-världen direkt så var det fortfarande det är riktigt bra. Mm. Det är fortfarande det här som man kan bygga så mycket på i tv-draman, då i sådana här maffiga tv-draman, att med karaktärer och nu och en längre story. Som behandlas med mer detaljer och mer liksom lite slow burn sådär i hela händelseförloppet.
Alltså, jag gillade serien väldigt mycket.
Mm, jag med.
Men det var en del saker som jag kände att de slätade över lite från de tidigare avsnitten till det. Mycket, en del tankar och tankegångar och filosofier, och det är sånt som jag gillar, och det jag gillar sån här pseudofilosofi grejer och det. Det känns som att det inte fick lika stor fokus och det, jag kan förstå varför. Förstås, men det är bara någonting personligt jag hade gärna sett mer av. Men alltså, det är fortfarande en väldigt bra serie, och det är inte som att det förtar helt och hållet och det.
Nej.
Men det var det jag kände, liksom den pilotavsnittet som var ett viktigt jäkla bra, introducerade en hel del saker och det. Sen utvecklades det kanske inte helt som jag hade hoppats på vissa ställen och det, men det är fortfarande väldigt bra.
Och det finns liksom brister i den här. Det är lite mycket klischéfällor tycker jag de går i. Både med hur de har gjort castingen i serien och liksom hur storyn utvecklas också. Plus att alltså nördar på internet sabbade ju den här serien lite i och med att det är så här.
Det var liksom, de hade listat ut serien.
Ja, redan innan den var slut liksom.
Jag skulle nog säga efter typ, jag började se den turen som visade sig helt stämma, den dök upp redan efter andra eller tredje avsnittet. Och det var 10 avsnitt för det, och då hade folk redan listat ut det och det. Mm. Det känns lite som att när de satt där, att de satt där och tyckte nu är vi jävligt smarta och det, men idag när folk kan titta om och analysera, de kan till och med hitta manusen och det på avsnitten, de kan sitta och analysera in det här och se precis vad ni har tänkt. Och det är det som man ska komma ihåg som filmskapare, det är att folk idag är otroligt smarta. Det sitter alltid några som listar ut.
Ja, precis. Har du något att tillägga om Westworld?
Nej, det är en monterad serie helt enkelt.
Ja, precis. Nej, man måste vara lite tålmodig om man ska se den och sådär. Men för det är väl verkligen uppbyggd på det här viset att, utan att spoila för mycket, men it all makes sense in the end. Sådär. Så
och jag gillade verkligen riktningen de tog med Anthony Hopkins karaktär.
Absolut.
Kan jag nämna lite snabbt Turn, en serie som på tok snackas om för lite.
Den gick sin tredje säsong.
Turn Washington Spies, som den också har som undertitel.
Ja, just det.
Och den fortsätter liksom gå från klarhet till klarhet, tycker jag.
Ja.
Och har otroligt väldigt, igen när vi pratar om karaktärer, väldigt fängslande karaktärer med om då USA:s första spion. Spionring.
Den är otroligt välskriven på det här viset alltså.
Och det märks tyvärr tydligt att de har problem med att de har ambitioner som de inte liksom kan uppfylla och det.
Nej, precis.
På vissa ställen och det, men de jobbar än så väldigt bra det, för det här är ju en väldigt strålande cast. Det är, grejen är ju det att varendaste karaktär som får utrymme, det har jag på något sätt jag älskar dem på något sätt. Vissa hatar mig, men man på något sätt älskar att hata dem.
Och vad jag gillar mest också är att den är inte så här jävla svulstig, den här serien, som alla andra serier är. Och det är kul att se storartade grejer som Westworld och i viss mån Stranger Things, även Game of Thrones och Walking Dead liksom. Men Turn Washington Spies, den är fortfarande så skitig och jordnära på något sätt. Att det är väldigt nice att se. Det är som att gå på teater och se ett kostymdrama, fast det är liksom en teaterlokal i någons sunkiga pubkällare eller något sånt där.
Ja, men precis. Det är så mycket bra sen, alltså, och sättet de liksom bygger upp spänning och handling. Och de har så många briljanta som också är show don't tell. De har också en som jag tycker är en av de mest som jag kommer ihåg bäst. Det är den här, de har en gammal slavsång, ska man säga, The Rhythm John. Som de då sätter i kontrast med Rule Britannia och övergång mellan de två. Jag tycker den scenen är så briljant gjord.
Fan vad bra det är, ja.
Det är så jätte, och de får en naturlig övergång två gånger mellan de två låtarna och visar verkligen. Om det är någonting kommer från den scenen, så är det just den scenen.
Verkligen. Så catch a turn.
Ja, för det är väldigt roligt att man inte har sett den, för den marknadsförs väldigt lite trots den är på AMC.
Precis. Och den kommer ju med all säkerhet alltså lägga ner snart.
Alltså det är ju klart, den läggs ner efter nu den här kommande säsongen som kommer här nu i år. Den här har haft väldigt dåliga ratings. Men den har lyckats överleva nu in till säsong 4 och det. Och det är mycket på grund av att den är väldigt älskad av någon som följer den. Och den får väldigt bra recensioner. Och så är det garanterat någon på AMC som gillar serien.
Ja, precis. En serie som jag också vill slå ett slag för var också en som var ny för i år och som jag blev tipsad om så att jag precis hann catcha den innan året tog slut här, och det är Insecure.
Skapad av,
också HBO, skapad av Issa Rae och Larry Wilmore, i huvudsak skapad av Issa Rae, som har gjort en webbserie kallad Awkward Black Girl. Och det är vad den här serien egentligen handlar om. Det är en relativt lägre medelklass svart kvinna och hennes liv och vardagsliv, och förhålla sig till liksom både negativa fördomar såväl som positiva fördomar om det afroamerikanska communityt i USA. Och samtidigt som den är väldigt lättsam, den är typ som serien Girls, fast inte enbart bestående av vita människor. Och det är en serie, något så sällsynt inom både film- och tv-branschen, så är det en serie som är gjord av afroamerikanska kvinnor. Så det borde nästan vara lite av en milstolpe det här. Mm. Och den handlar liksom inte om ändå så här stora grejer som rasism och sådär. Alltså den har ju med sådana teman, va? Men den approachar det väldigt skämtsamt och handlar ändå i huvudsak om en lite osäker kvinnas vardagsliv, helt enkelt.
Mm.
Så den kan jag verkligen rekommendera. Den är kul. Det är halvtimmes avsnitt och det är perfekt att bara softa till. Nej, men det är väl i stort sett det här vi har hunnit med att se. Sen har vi miniserien The Night Manager som svepte Golden Globes i tv-avdelningarna då. Den såg jag, den var bra. Jag har inte så mycket mer att säga om den egentligen. Den är för alla som gillar lite så här slow burn, John le Carré typ av deckare slash spion historia då. Tom Hiddleston och Hugh Laurie spelar väldigt bra varandra, likaså
Elizabeth Debicki
och Olivia Colman. Ja, Hugh Laurie ser man ju inte så ofta sen han slutade i House. Så.
Ja, men det är otroligt. Ja, nu ser jag senast jag tänker på Tomorrowland och tyvärr, så jag, men jag tänker det, att det är det senaste jag kommer ihåg.
Ja, men alla som var med i den filmen var bortkastade, så det.
Herregud, alltså fan, nu kommer jag att tänka på den där musikalgrejen från House. Forget your troubles, come on, get happy.
Jag tror vi får avrunda här.
Det får vi göra, det blir inget filmtips den här gången då.
Ja, släng in det lite snabbt.
Sing Street, irländsk musikalfilm, coming of age, 80-tal. Lite mer historia om en, vad ska man säga, en pojke som mer eller mindre för att imponera på en tjej startade ett band. Och de egentligen inte, de kan ingenting, de bara börjar sjunga och spela utan att det. Och sen är det en musik, en väldigt stor del av handlingen. Och utan att vara en musikalfilm så känns det väldigt naturligt. Det är inte som att de står och sjunger på det sättet, det är inte en musikal. Nej. Musiksegmenten är organiska i filmen. Det är alltså när de framträder och det är då liksom den här musikaldelen kommer.
Okay.
Och det blir lite mer fantasi. Den i alla fall, den tycker jag, den är sevärd, tycker jag.
Ja. Det låter intressant. Det kan, ja, alltid kul.
Mm. Det är irländsk film som sagt.
Okej. Så den nya The Commitments här kanske.
Kanske, Aidan Gillen är väl den enda man känner igen. Från det. Jag känner också igen, nu har jag glömt bort namnet på henne, Lucy Boynton, som jag såg i den här, som jag såg i Pix, den där skräckfilmen. February var det. Hon var med, hon var bra och många andra var intressanta. Så den ser värd utan att säga allt för mycket. John Carney regisserar den, så.
Håll utkik efter den då, för den är ju rätt ny. Den är ju från 2016, så, men den lär ju dyka upp på diverse streaming. Jag skulle kanske gissa på att det är typ en av de här nya streamingtjänsterna som heter Drakenfilm, även om, nej, de kör inte bara svenska filmerna, så där kanske den dyker upp om man har flyt.
Ja.
Very well. Jag tror vi får tacka för oss för den här gången. Ni har lyssnat på Munväder podcast avsnitt 23 eller avsnitt 1 säsong 2017.
Om man har OCD.
Om man så vill. Och nästa gång blir det Oscarsgala. Så vi ses då. Jag tackar för mig, Henrik Ström. Och Tim tackar för sig, Tim Clausen.
Nej, jag tackar för dig, Henrik.
Okej. Tack ska du ha för att du tackar för mig. Ha det bra, alla där ute.
Ja.
Hej.
Hej.